I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Hej, Hasse Brontén heter jag och du lyssnar då på podden Snutsnack. Jag har varit ute i Rinkeby och träffat biträdande chefen där, Anders. Vi kommer prata lite om den ganska komplexa situationen man har där kanske ute i Rinkeby. Vi kommer också få höra ett minne från Anders polisiära liv som vi alla förstår varför det sitter kvar. Vill du ta del av lite bonusmaterial? Anders kommer senare i Patreon-avsnittet prata om Husbykravallerna bland annat. Så smitt in på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi såklart på sociala medier. Du kan leta upp oss där. Under namnet Snutsnack såklart. Ja, jag hoppas du får en väldigt trevlig lyssning. Och så vill jag ju uppmana er som vanligt att vara försiktig där ute. Varmt välkommen till Snutsnack, Anders.
Tack.
Jag sitter ju i, är det Sveriges nyaste polishus eller?
Ja, men det är det nog.
Ja, jag sitter i Rinkeby. Beryktade Rinkeby som på något sätt har blivit liksom utanförskapsområde number one liksom. Ända sedan man var ung så pratade man liksom, i alla fall jag som är uppvuxen i Stockholm, ja, Rinkeby. Mm. Och det är fortfarande omtalat på många sätt här ute. Det har blivit ett nytt polishus och allt blänker och det är passerlås och det ser väldigt modernt ut i alla fall.
Mm. Det är det, väldigt modernt.
Ja.
Och vi är så glada att äntligen ha kunnat flytta ut hit.
Ja, för det tog tid att bygga det, va?
Det har tagit tid och så är det ju i statliga processer med upphandlingar och så. Mm. Men nu är vi här sedan september förra året.
Mm. Och du har varit biträdande, vad kallar du?
Biträdande lokalpolisområdeschef.
Biträdande lokalpolisområdeschef sedan januari.
Stämmer.
Du kan väl berätta din bana lite innan du hamnade här och sen kan vi prata lite om Rinkeby och kanske den lite speciella problematik som finns här ute. Mm. Men hur kommer det sig att du blev polis från början? Och...
Ja, men precis. Resan är väl... Alltså, jag kom väl in i polismyndigheten ganska sent. Jag hade nästan hunnit fylla 30.
Mm.
Och lockades väl av att jag... var trött på mitt gamla jobb.
Vad var det för jobb som du hade tröttnat på?
jag jobbade faktiskt, jag är utbildad fastighetsförvaltare.
Okay.
Så jag förvaltar bostäder i södra Stockholm. Bland annat äldrebostäder genom Stockholms stad och olika fastighetsbolag då, som ägde äldrebostäder. Så att, jag höll på med väldigt mycket med sånt.
Okay.
Arbetsledde fastighetsskötare och så till att underhåll och ekonomi och förvaltning sköttes.
Men det känns ändå som att hoppet där det ändå blir lite...
Ja, men det var väl lite, och hoppet var väl skevt på ett sätt, för jag valde inte att bli polis utan jag valde att bara komma ifrån och söka någonting annat.
Ah,
och då öppnades faktiskt gränskontrollen på Arlanda. Sökte gränskontrollanter.
Mm-hmm.
Så att det var, men jag kör. Och det gav utdelning.
Men när du säger gränskontrollant, då, är det de som står vid de här säkerhets- och kollar våra väskor?
Nej,
eller?
Nej. Det är den polisiära sidan. Kolla pass, dokument, inrese och utresetillstånd.
Så du har kollat några pass i dina dagar?
Ja, eller jag kan nog kolla några pass. Men sen jag är lite sådär, ja, är det här verkligen det jag ska göra? Så att jag, precis i den vevan, jag hann inte vara på Arlanda länge, utan jag lockade, eller det kom ut internt erbjudande om att man skulle satsa på civila medarbetare inom polisen som operatörer på ledningscentralen. Så jag var en av de första civilanställda uppe på ledningscentralen. Så jag kom dit inom ett halvår från det att jag hade kommit in inom polisen. Okay. Och sen var jag där ett litet tag, och där jobbade man ju med poliser. Och då sa jag att nej, jag slänger in en ansökan till skolan. Mm. Och kom in.
Och då gick du, ja, då gick du helt den vanliga polisutbildningen,
ja,
helt enkelt.
Ja, vanliga polisutbildningen såna här.
Just det. Och hur var det då? Börja plugga igen då när 30 det, bast?
Ja, det var, jag har väl aldrig varit någon plugghäst på det sättet. Nu läste jag ju fastighetsförvaltarutbildning på universitetsnivå, men alltså, det blir ju det där, brinner man för något så lyckas man, eller klarar man det.
Mm.
Och det var ganska tuff utbildning, polisutbildningen. Ändå. Mm. Det var mycket, väldigt mycket teori, mer än vad jag trodde faktiskt.
Just det.
Så att, men jag klarade mig igenom det. Och sen började jag i Västerort, som det hette på den tiden. Och var på utryckningen eller ordningen där.
Och då ingick väl även Rinkeby?
Då ingick Rinkeby. Man jobbade ju liksom det fanns i norra Stockholm, så var det Västerort, Norrort och Roslagen.
Mm.
Tre stycken stora områden då. Mm. Och jag jobbade i Västerort då, som var Solna, Sundbyberg, Vällingby, Bromma, Ekerö. Så är det.
Och kom ut på ordningen då, som de flesta gör.
Ja, det var där man började.
Men ett distrikt som har det mesta då egentligen, kan man säga.
Mm, verkligen.
Västerort. Det är både mycket folk på vissa plättar och sen så ganska lite folk på, i andra områden. Blandat. Precis.
Allt från att jaga kor på Ekerö till stenkastning i det området vi sitter i nu.
Just det, precis. Mm. Hur kändes det då kontra fastighetsskötarjobbet där? Det här bytet då, som då gick via då, kanske som civila ställ på polisen. Och så här, det här bytet, hur kändes det?
Ja, men det kändes bra. Jag fick ju gå ner i lön.
Alltså det blev så, ja?
Ja.
Mycket?
Nej, men det är kännbart.
Ja.
Men jag ångrar inte en dag, för att jag kände att jag på riktigt fick göra skillnad.
Mm.
Att hamna i situationer där jag kunde liksom hjälpa individer i kriser, helt enkelt. Så att jag kände att där träffade jag det helt rätt.
Intressant. Jag kommer i ett kommande avsnitt att prata med Polisförbundets ordförande Lena Nitz, och vi pratar just om det. Det är ju sällan man kanske söker sig till polisyrket för att tjäna storkovan, som man säger. Utan det är någonting annat där.
Mm. Ja, men det finns... jag hade väl egentligen inte så mycket kunskap. Det är väl så egentligen för väldigt många som inte är insatta vad polisen gör. Man har en allmän bild. Men sen när man får den här nästan slaget i ansiktet om vad poliser egentligen gör, eller polisanställda, alltså hela myndigheten, vad vi gör och så blir man väldigt förvånad.
Vad förvånade dig mest över vad poliser egentligen gör, som du inte visste liksom?
Nej, men
när du innan hade gått utbildningen och sådär, vad förvånade dig?
Nej, men man lever ju ett ganska skyddat liv. Jag gjorde det i alla fall. Och jag hade inte så mycket insyn i liksom, samhällets baksida.
Nej.
Alltså, hur mår samhället? Alltså det som slog mig var att polisen åker väldigt mycket på psykisk ohälsa.
Mm.
Och hjälper människor. Och väldigt mycket samtal.
Mm.
Det är liksom att hjälpa människor i olika situationer. I livssituationer där liksom är polisdelen blir liksom, alltså man blir avgörande som en tipping point liksom, att kunna hjälpa och vara en förlängd arm till sjukvården och liksom olika instanser i samhället. Så att,
för det är ju egentligen inte en polisiär uppgift att hjälpa folk som mår psykiskt dåligt, alltså det är ju sjukvårdens uppgift.
Mm.
Men det kan vi också, bara om vi backar bandet i poddens historia, så är ju psykisk ohälsa något som kommer upp ständigt.
Mm.
Du menar att den sidan av, då kan man säga människors mående, men du pratar också om samhällets mående. Mm. Att man känner av det på ett annat sätt när man kommer ut och jobbar som polis.
Ja, men det gör man. Och sen alkoholens inverkan på ett samhälle är också extremt tydligt som polis. Det var någon som sa att det är lite över 70% av jobben vi åker på är alkoholrelaterade. Nu vet jag inte om den siffran stämmer, men den, jobbar man som polis så nog känns det. En nykter människa skulle ha väldigt svårt att slå en annan människa. Utan det är ju under rus som vålds då saker händer. Och andra droger självklart. Men den blir också väldigt tydlig som polis. Att, psykisk ohälsa, alkoholrelaterat, drogrelaterat. Och det är ju liksom kopplat till dels familjer men dels bilkörning. Och liksom det blir liksom en bild av samhället som där polisen är liksom mitt i skärselden i det arbetet.
För det är väl en upplevelse som jag själv har haft, att liksom man är ju en grupp som är mitt i liksom kärnan på något sätt. Och man vet om att man vet så mycket saker som andra inte vet.
Precis.
Och därför blir man också en homogen grupp. Jag hade ibland sådana uppvaknande att liksom, är det här ens verkligheten liksom? Alltså, sker det här verkligen? Jag kanske kunde tänka mig vissa saker som jag har varit med om, att jag hade sett det på film. Men så var man med om det, och då menar jag inte att det är skjutningar eller biljakt, utan bara obskyra samhälleliga mörka händelser liksom.
Nej, men det är precis, och det är ju den känslan att när man tar av sig uniformen, antingen om jag jobbar på ledningscentralen och går ut efter ett arbetspass, ute liksom kanske morgonens ljus efter ett nattpass, eller att jag har åkt en natt i en polisbil och åkt som en skollat liksom bara från jobb till jobb, och sen tar av mig uniformen och går ut liksom i verkligheten på något sätt. Och bara, vad var det som hände den här natten egentligen? Alltså i början så påverkades man väldigt mycket av allt som hände. Man kunde redogöra, man hade liksom, man var eld och lågor överallt inför kompisar, vänner och familj och så. Liksom, vet du vad jag har varit med om? Så här. Sen gick det över ganska snabbt, som att jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag gjort passet som gick. Det är liksom det, man är med om så mycket, och det liksom blir bara liksom, det blir bara liksom en stor massa som liksom bara, en del kallar ju det ryggsäck. Det kanske blir en börda. Men liksom man har svårt, man får gräva lite. Vissa saker kommer man ihåg extremt tydligt. Andra saker är liksom bara, just det. Det kommer jag ihåg. Där var vi. Ja, just det. Nej, men det var ju, det där var inte roligt.
Nej.
Alltså det är väldigt konstigt hur man fungerar.
Och hur väcks dina minnen då? Kan det vara att du åker förbi en plats eller?
Så kan det vara, absolut. Vissa delar, jag har väldigt mycket minnen, både bra och dåliga, från det här området som jag nu är chef för, som har påverkat mitt liv.
Jag tänker just kring chefskap, fanns det någon tanke hos dig att just chef, att du skulle bli chef från början?
Nej, inte alls. Däremot så intresset för ledning har varit väldigt tydligt väldigt tidigt. Så jag tog sig upp som svarmålare, som det heter internt, ganska tidigt som yttre befäl då. För alltså chef och ledare för de yttre poliserna, och fick liksom svara när chefen var borta.
Vad tror du var bra på som de gjorde att de ville ha dig som svarmålare?
Dels så tror jag nog att jag är lugn, jag ser individer, och jag liksom försöker jobba för att varje individ är ett, liksom ett, en viktig bricka i liksom ett pussel jag lägger. Och sen har jag nog en bra förmåga att pussla snabbt och komma till snabba beslut, och styra liksom ett skepp åt rätt riktning väldigt snabbt. Och bygga organisationsstruktur i stressad miljö. För det är ju det ledning handlar om. Snabbt bygga en, liksom en organisation utifrån en händelse. Och sen liksom agera istället för parera. Att man liksom får, liksom, man ser att organisationen blir liksom autonom. Den fungerar av sig själv. Den liksom, den leds framåt. Det där älskade jag. Jag fick liksom, man fick en puls varje gång det blev en insats, en större händelse där jag fick vara med och leda, om man liksom ledde till framgång. Antingen om man grep gärningsmän som hade begått något brott, eller om det var någon olycka eller någonting, man fick liksom göra skillnad. Och känna att ja, men, polisen, vi som var på plats, vi levererade.
Började du svara redan då i Västerort, så att säga, att du, ja, som yttre befäl då?
Och... Precis, och sen jag har gjort lite olika saker. Jag har varit både stationsbefäl och alltså, på stationen i Solna, och sen har jag varit inne på ledningscentralen också som polis. Blev inkommenderad ett antal år. Och sen har jag varit utredare, så man har hoppat runt lite sådär. Men sen blev jag 20, ja, ett antal år sedan blev jag yttre befäl, fick en fast tjänst.
Okay.
Så jag jobbade ett antal år i gamla Västerort då.
Hur är det då att vara yttre befäl? Då är ju du som är liksom kommer ta tag i om det händer något större. Så, men du är också den som folk hör av sig till. Alltså, du är befälet ute den här kvällen eller dagen. Och som yngre polisman ute så kan man ju alltid höra av sig till yttre och fråga och sådär. För det är väl den rollen man har också som yttre befäl?
Jo, men det är det. Absolut. Dels är man ju arbetsmiljöansvarig och liksom är chef för ett arbetslag som jobbar. Men också liksom leder och styr verksamheten. Så att det är ju de delarna man har. Så att, absolut. Och är en, liksom en arbetsgivarrepresentant och liksom en... ansvarig för polisverksamheten ute i ett visst område. Då. Så att nej, men allt det där tillsammans var väldigt, eller är väldigt attraktivt. Och jag mådde väldigt bra i det.
Hur skolade Västerort dig då som polis?
Nej, men alltså man hittar ju, dels självklart finns det utbildningar och sådana grejer, men jag, att bli chef inom en statlig organisation som polisen bygger väldigt mycket på att man försöker hitta föredömen i liksom chefer som finns. Och man har ju sina föredömen. Och det är lite så man växer som ledare. Och jag är långt ifrån färdig, känner jag, som ledare och chef. Men har ändå byggt på liksom en erfarenhet under de här åren.
Jag brukar alltid, vi kommer in lite på Rinkeby där du jobbar nu, men jag tänkte fråga dig om ett minne från din tidigare polisiära karriär som liksom sitter kvar hos dig. För jag tror att också som yttre befäl så får man ju också case som man inte är på själv egentligen. Utan man får åka på andras för att det behövs stöttning eller rådgivning eller något sånt där. Men vad har du för minne som sitter kvar hos dig, som poppar upp?
Ja, men det minnen som gnager, det är ju alltid när det är barn involverade. Antingen om det är en trafikolycka eller om det är någonting annat. Det kan ju vara allt från plötsligt spädbarnsdöd som är faktiskt polisiärt dödsfall som vi hanterar. Eller det kan vara...
Måste ni åka på det alltså?
Alltså det finns ju olika delar där polisen behöver bedöma liksom orsak till dödsfallet. Och då blir det ju liksom en polisiär utredning.
Okay.
Självmord är ju en sån del. Plötsligt spädbarnsdöd är ju en sån del. Och sen finns det ju olika omständigheter som gör att vi måste utreda vad som har hänt.
Förr åkte man ju på alla dödsfall. När jag började så...
Det har blivit bättre.
Ja, för det kändes ju som lite waste of time när en äldre herre liksom avlidit i sin säng hemma och man pratade med änkan och så här. Jag var på några sådana såklart och det var ju tragiskt, men ja, det var inte så att man trodde man skulle hitta en kniv i ryggen. Liksom. Ja.
Nu är det reglerat. Det finns ju en handbok mellan överenskommelser. Så. Men mellan landsting och polismyndighet. Men det är... Det som jag minns är ju en händelse som var att vi fick att en kille stod på Tranebergsbron på fel sida om räcket. En sen kväll. Det här är många år sedan. Vi åkte dit. Jag och min kollega landade som första patrull. En bit ifrån där vi såg att det stod en person eller siluetten av en person lite längre fram.
Och ni jobbade i uniform då? Eller?
Vi jobbade i uniform. Åkte precis yttre tjänst i uniform som poliser på ordningen där i Västerort. Gick fram till den här killen. Visade sig, han heter någonting annat men vi kallar han Erik. Han stod på fel sida om räcket och grät. Vi fick en ganska snabb bild i den här kontakten med han. Liksom, vad säger man? Vad är de första orden? Liksom?
Mm.
Man frågar liksom, hur är det? Liksom? Och sen, samtidigt så påbörjas ju liksom en resa. Liksom, hur kan vi få över den på rätt sidan räcket? Jag får inte säga fel saker. Jag måste liksom balansera mina ord. Hur mår han? Vad tänker han? Hur långt har han hunnit i sina tankar? Att stå på fel sidan räcket, då har man hunnit ganska långt i sin motivering och så vidare.
Och för er som inte känner till Tranebergsbron, den är väldigt hög.
Väldigt hög. Ett väldigt hopp hög. Därifrån är inte bra.
Nej.
Nej, men vi fortsatte och jag tycker vi fick ett väldigt bra, bra kontakt med han. Och,
när du säger att du får bra kontakt, vad är det som får dig att känna det, att ni får bra kontakt? Är det att han svarar?
Ja,
och,
eller, ja. Han svarar på våra frågor. Mm. Och liksom svarade bra liksom, på det sättet att han förklarade och liksom, gav oss en bild. Nu förstärktes den bilden senare, jag kommer till det. Men vi fick ganska snabbt reda på att han, liksom, han var mobbad. Han, han liksom har liksom, det har varit en lång process i skolan. Och,
hur gammal var han?
13.
13 år bara?
Nej, men det, liksom, det är en resa som den här killen har gjort sen liksom, lågstadiet. Liksom, kanske stuckit ut lite, men liksom varit liksom, ja, den här som alla hackar på. Mm. Och, liksom, och sen när ja, sociala medier var ju väldigt, inte så utvecklat som det är idag. Tyvärr, när det gäller snabba förlopp och dygn runt och så. Mm. Men han, det fanns ändå vissa delar av sociala medier som han också blev uthängd på.
Mm.
Och det var en del av de delarna som hade liksom blivit droppen till att han ger upp. Liksom. Och föräldrarnas vetskap om det här var ju väldigt begränsat. Han är liksom, det här var hans slutna liv som han brottades med. Så vi fick ju en del sådana signaler i det samtalet. Sen när vi står där och pratar, och vi stod där ganska länge, så kommer det fler stöttning och så här. Så även vi fick förhandlare till platsen som kommer och liksom hjälper oss som är specialutbildade inom polisen för svåra samtal.
Jag tänker, hur står han? Håller han sig liksom?
Han höll med två händer liksom på räcket och står utanför.
Mm.
Så att släpper han, så då faller han.
Okay.
Så vi kände också att vi ville inte riktigt gå fram, även fast vi liksom försökte liksom närma oss, så var ju liksom lite av min och kollegans tanke att man skulle ta tag i en, så att man liksom i alla fall håller i en.
Mm.
Så. Men när vi står där och pratar, så från känslan att ja, men nu har vi kontroll, så bara släpper han.
Oj.
Och ja, han anträffades ett par dygn senare, avliden. Så, av dykare. Jag påverkas ju väldigt hårt av Erik.
Mm.
Och det här liksom, det som ungdomar lever i, liksom det här måendet, det här att man är liksom, föräldrar vet inte alls allt vad deras barn är med om och känner och tänker. Och ibland så kan intresset från föräldrarna, alltså man lever i familjeförhållanden som är bra, men man liksom inte är tillräckligt intresserad av sina barn på det sättet att, ja, men var på som en igel, var en friktion i vardagen, var det här, var förälder på riktigt liksom. Ställ de här knepiga frågorna, hur mår du liksom, ja, jag mår bra, nej men det räcker inte, spelar de dataspel, är de liksom, håller de på mycket med sociala medier, var intresserad som förälder, engagerad. Inte dömande, utan på riktigt engagerad.
Mm.
I det här så, föräldrarna var helt, vi fick ju kontakt med föräldrarna, för jag ville det. Jag ville liksom följa upp det här, för det här kändes inte bra. Jag behövde liksom ha ett fint avslut. Vi gick även på begravningen sen också,
jag
och min kollega. Men i kontakten med föräldrarna så hade de ingen aning om att han var mobbad.
Oj.
Och det brukar ju en del föräldrar ha. Och en del föräldrar agerar ju riktigt bra. Men här var verkligen en blixt från klar himmel.
Oj.
Och det vi hittade liksom eller det som föräldrarna hittade i hans rum och lite så, som bekräftade hans mående utifrån att han hade skrivit en del. Liksom ja, som kladdar i en bok som vi hittade. Eller som föräldrarna hittade och visade oss. Då, nej, men jag känner att, alltså, mobbning är så sjukt Och det är så många som är utsatta för mobbning.
Mm.
Så att, ja, jag fick ett speciellt engagemang för just mobbning.
Mm, jag fattar. Jag tänker på det här, du berättade precis liksom i inledningen, du kommer till platsen. Vad har ni fått via radion där? Det är det just där, det står en person på andra sidan räcket. Så ni vet precis ungefär vad ni är på väg mot. Vad pratar man som kollegor emellan om där? Hinner man säga någonting? Liksom, hur ska vi göra det här du berättat, gå fram, inte gå fram, och vem ska sköta prat? Är det liksom, var det en som skötte snacket eller var ni båda? Eller?
Nej, men precis. Alltså, det är ju... Alltså det här har ju också förändrats över tid.
Mm.
Vi har ju lärt oss väldigt mycket. Både polisen har lärt sig väldigt mycket. Men sen har ju även sjukvården specialsatsat i Stockholm på så kallad PAM-ambulans. Då. Specialutbildade sjukvårdspersonal som åker på psykisk ohälsa. Som är mycket bättre än vi inom polisen att hantera sånt här. Men vi, liksom, ska man åka direkt fram? Ska man smyga fram? Ska man liksom, visa vem man är? Ska man åka, ha siren? Ska man ha blåljus?
Mm.
Alla de här frågorna behöver man ju liksom hantera.
Ja.
Ska jag gå fram själv? Ska vi gå fram båda? Vad ska vi säga? Vem ska inleda snacket? Och sådär. Sånt där går ju väldigt fort att växla med den man åker med. Och så.
Mm.
Det här fick vi ju jobbet väldigt snabbt inpå. Alltså vi var ganska nära. Det tog kanske bara 1,5-2 minuter innan vi var framme. Så att, det är ju snabba förlopp. Från att sitta och småkitta i liksom chitchatta i bilen.
Om kanske rent dravel. Liksom.
Ja, vilken låt. Den här låten på raden, den är inte så bra. Ja, men jag gillar den här. Och sen får man det här jobbet. Och sen 1,5-2 minuter senare är man på Tranebergsbron och pratar med en 13-åring som ska ta sitt liv. De här snabba växlingarna är ju extremt svåra. Alltså de är, men det är ju en del av polisens vardag.
Mm. Jag tänker på, du berättade också här nu att samtalet med honom gav liksom känslan av att ni var på rätt väg och ni fick liksom en ganska fin kontakt och du förstod varför han var där, att det var just det här att han var utsatt för mobbing och droppen var lite sociala medier eller något sånt där. Och jag tänker då, från att det måste ju ändå växa någon form av hopp i en som polis då, att man står där att man kanske får över honom ändå till att han släpper.
Mm.
Hur är din, vad händer i dig liksom när du bara ser att han alltså försvinner?
Ja, nej, det går inte att beskriva. Alltså man, vi bara skrek rakt ut.
Mm.
Bara nej. Alltså det blir verkligen, vi står framför någon som mår dåligt. Det är liksom en människa, ett liv liksom. 13 bast, mår dåligt, vi där för hjälpa. Och sen har han hunnit så långt i sin liksom, motivation i fel riktning och helt plötsligt släpper han taget.
Mm.
Alltså det blir ju en enorm resa mentalt för alla.
Mm.
Liksom, man var ju nästan på väg att hoppa efter bara för att fånga han. Liksom.
Mm.
Men det, ja, nej, det går nog inte att beskriva känslan.
Vad gjorde ni efter... Ja, men han försvinner ner i vattnet och vad händer med er som patrull? Och...
Ja, precis. Det blir ju en jättestor insats och det var en stor insats och det blev ju en räddningsinsats och man gick ner med dykare och båtar och grejer och det liksom, och vi var ju involverade i den insatsen och så, självklart. Sen när allting lugnade ner sig och liksom, man hittar ju inte honom och det är ju också en enorm frustration.
Mm.
Vem var han? Det är ju liksom första delen. Vi vet ju inte ens vem han är. Vi har ett förnamn, ungefärlig ålder. Liksom, så här. Men det blev ju lite senare under natten två föräldrar som ringde polisen och saknade sin grabb. Då kunde vi pussla. Men sen var ju inte identiteten fastställd för han var inte anträffad. Men vi hade lite bilder och så att vi... men det blir ju liksom en utredningsdel som gör att man bedövar ju liksom det man verkligen har varit med om.
Mm.
Engagemang för liksom... hjälpa till och fortsätta insatsen är ju liksom, det drivet bedövar ju liksom smärtan man känner från händelsen.
Ja, det är så att liksom fortsätta bara jobba på menar du, bedöva lite själva det emotionella liksom.
Ja. Sen hamnar man ju i en punkt när, nu var ju jag yttre befäl där, så jag var ju chef, men, och det är ju vi som ska beordra in personal som är med om svåra händelser för att ha avlastning.
Just det.
Avlastningssamtal och det blev ju en annan chef som fick säga det.
Mm.
Att nu Anders, nu åker du in, nu ska du släppa det här och prata.
Mm.
Så att, och där har ju polisen blivit väldigt duktiga. Vi, krisstöd och reflektion i vardagen, det är någonting som vi liksom har högst på agendan. Mm. Alltså vård och personal, det, där är vi riktigt duktiga idag.
Ja, jag tror att det har blivit... Jag kan bara ju jämföra, om du säger det idag med det när jag började, att det måste ju ha skett gigantiska steg liksom, sen dess.
Och vi har krisstödshandledare och vi har liksom alla nivåer och vi, även sjukhushjälp om det skulle behövas för enskilda medarbetare. Och i förlängningen, alltså vi, jag som chef har ju ett arbetsmiljöansvar, men i det så ligger liksom ett omhändertagande. Och poliser som dag ut, dygn runt är med om svåra saker måste få möjlighet att prata. Den här kårandan du pratar om, det är ju en, det finns ju en negativ och positiv, men liksom det positiva är att svåra ärenden förenar oss och hjälper oss, men i det så finns det ju en reflektionsdel där vi behöver verkligen prata om det. Mm. Och kunna liksom dels utveckla verksamheten, men dels liksom överleva som individer. Mm. För att ta oss vidare. Det, ja.
Hur påverkade det här stödet dig efter den här händelsen?
Nej, men det blir ju liksom, man bearbetar ju saker. Sen var det liksom, dels krisstödet självklart får en att sortera. Men sen är ju också mitt behov att möta föräldrarna. Det var enormt viktigt att ha kontakt med föräldrarna ett tag efter. Mm. Och begravningen blev ju också ett avslut på något sätt. Så ett fint avslut. Mm. Minnas liksom individen och liksom det goda.
Just det. Till en av de första avsnitten av podden så var det ett liknande ärende med en ung kille som skulle hänga sig. Mm. Men han klev ner. Mm. Det blev... Och där hade hon då en kvinnopolis. Hon hade också kontakt sen med föräldrarna. Mm. Och de kom sen och fika hemma några år senare och hörde av sig för att det var en avgörande liksom. Mm. Jag tänker att man kan... Ungefär som när min pappa tog livet av sig, så kunde jag säga, men det kanske var mitt fel. Alltså, ibland kan man ju blama sig själv. Att, kunde du ha sådana känslor också om jag inte hade sagt det? Eller kanske skulle jag gått in på ett annat sätt? Skulle vi ha sprungit fram? Alltså, ja, hur många sådana tankar fick du?
Jag kan säga att än idag så kunde vi gjort något annorlunda. Mm. Hade jag sprungit fram och tagit tag i hans arm och dragit över, han varit lite mer bestämd, hade det räddat honom? Alltså, absolut. Alltså, det går att vända och vrida. Och det sjuka är att jag har ju varit på hundratals olika såna här ärenden. Mm. Alltså om inte 500-tals. Alltså det är ju, och varje polis är ju med om väldigt många såna här svåra ärenden. Mm. Och det här är inte enda, det kan ju vara liksom andra saker. Jag har ju varit på flera skjutningar där man är först på plats och försöker rädda den som har blivit skjuten. Mm. Liksom man har liksom kontakt med individen och han lever fortfarande, sen dör han i ens armar liksom. Kunde jag gjort något annorlunda, kunde vi varit snabbare på plats, kunde vi liksom, ja. Jag har varit med om bara några hundra meter från polishuset här där vi sitter i Rinkeby, där jag och min kollega blev kallade på ett hjärtstoppslarm. Polis, räddningstjänst och ambulans åker ju tillsammans alltid, och den som kommer först vårdar. Och när vi står och gör HLR och ambulans inte har kommit än, då blir vi utsatta för stenkastning. Jag drar in den här människan in i ett trapphus tillsammans med min kollega och fortsätter där. Alltså alla de här minnena är ju liksom, kunde jag gjort något annorlunda? Liksom, ja. Alltså det är så extremt. Ja. Så att, ja.
Men det här liv... Och död är ju väldigt tydligt i det här yrket. Även om, och jag menar, klart det inom sjukvården och så vidare. Men jag menar, inom polisyrket så är det väldigt tydligt. Och jag menar, vi har pratat psykisk ohälsa här, men du berättar om skjutningar och vi har olyckor och så vidare. Men sen när du berättar att man ligger och försöker liksom göra hjärt- och lungräddning på en person och folk kastar sten på en. Mm. Det är ju liksom, det här blir ju... Det kommer in fler känslor än bara frustrationen av att försöka rädda någons liv och känna att man kanske skulle ha gjort det bättre eller så vidare. Och så ska man försöka skydda både sig själv och den som snart kanske eventuellt... Det hjälper ju knappast att få stenar i huvudet om man får HLR samtidigt. Mm. De känslorna då? Att liksom vara i ett område där polisen kanske uppenbarligen inte är så omtyckt? Mm.
Ja, men det blir ju en dubbelbotten. Man försöker rädda liv samtidigt som någon vill en illa. Liksom. Så att då byggs ju upp en frustration. Och den är också oerhört viktig att liksom, ta hand om. Och det gör jag faktiskt högst på agendan nu när jag är chef för det här området. Mm. Att liksom omhändertagandet, återhämtning för personalen, det är det viktigaste. Det är svåra miljöer. Och det här området är komplext. Vi har stort våldskapital i form av gäng som liksom leder narkotikahandeln här.
Mm.
Vi har bara i år är det 6 stycken som har blivit ihjälskjutna i Järva. Mm. I liksom bara i år. Och då har vi liksom väldigt tråkig historik eller liksom statistik från flera år tillbaka.
Ja, du kanske har läst boken också såklart, vilket, Tills alla dör av Diamant Salihu, som också har varit gäst faktiskt i podden. Mm. Som är, för dig som lyssnar inte har läst, väldigt intressant. Och man får ju mycket funderingar kring hur killar som har gått i samma klass, spelat samma fotbollslag, till slut börjar man skjuta på varandra och ha ihjäl varandra.
Mm.
Men senast nu sitter vi i juli 2021, så det var väl bara någon dödsskjutning här för någon vecka sedan? Eller?
Ja, var det så färskt som i tisdags faktiskt.
I tisdags, Och jag menar, hur mycket påverkar det din personal att det ändå är så pass... Du pratar om att det finns ett starkt våldskapital här. Hur mycket påverkar det din personal som ska ut och jobba i den miljön ändå?
Det påverkar jättemycket, absolut. Vi måste vara väldigt noggranna med liksom förberedelser. Hur vi liksom reflekterar, hur vi mår. Har man haft ett antal arbetspass som har varit tunga, liksom, har jag fått avlastning, har jag fått reflektera? Sådär. Det går inte att slappna av i ett sånt här område. Och sen gäller det att aldrig tappa fokus på vem vi jobbar för. Det är ju liksom, det är de boende här och de som verkar i Järva som är liksom våra, de vi jobbar för. Och det är de som vi liksom, det är de som ska känna trygghet, och det är liksom, det blir liksom motivationen till att liksom fortsätta vara liksom, agera mot liksom de som inte skapar trygghet.
Just det. För jag tänker också kring det som händer till exempel då i Biskopsgården, en polis från blir skjuten, och det gör ju att man, ja, man skulle jag säga, jag tänker att det är så, men jag tänker tillbaka till min, att man blir mer på tå. Man blir mer, jag säger nervös, men jag kanske inte är nervös i detta uttrycket, men man blir mer uppmärksam på sin vakt. Man vet att det finns de här vapnen ute, man vet att man inte är omtyckt och så vidare, så vidare. Vilket kan ju bli en ond spiral, så att säga. Och det skulle ju vara... kännas otryggt att gå ut här idag. Jag har ju varit här på jobb själv. Mm. Mycket i narkotikaärenden tidigare.
Mm.
Men då ställde vi bilen. Och... Mm.
Och vi kan väl säga att det, alltså Järva som område har gjort en resa. Och en positiv resa. Och vi är ju, man brukar prata om fasteorier. Och man brukar liksom säga att vi har varit i fas 1 en tid. Man kan säga att från Husbykravallerna och fram till några år senare så var vi länge liksom i en fas där vi behövde jobba väldigt repressivt. Och i vissa delar fortfarande idag måste vi jobba repressivt, liksom gränssättande. Men i många delar så har vi gått över till fas 2, och då är det liksom att det handlar om relation, tillit och liksom kommunikation. Att vi komma på, eller komma ihåg att vi inte är den enda aktören som ska ställa ett samhälle på fötter igen. Utan det, är liksom, det här är ett samhällsbygge som vi tillsammans ska göra. Och nu har vi flyttat hit till Rinkeby med stora polishuset här med flera hundra anställda. Och sen har vi liksom, väldigt mycket i områdena pratar liksom om liksom en positiv utveckling. Så att resan är ju väldigt positiv framåt. Men samtidigt så fortsätter ju skjutningarna. Vi har fortfarande de problemen, så att vi, och där måste ju, det är ju vår roll att fortsätta.
Men då, jag tänkte bara, för de som kanske inte har läst boken till exempel, Tills alla dör, så förklara lite grann bakgrunden, om det är lite så här kortfattat, skulle kunna berätta varför unga män, vilket ju är uteslutande egentligen, skjuter ihjäl varandra i det här närområdet. Vad är det som händer egentligen?
Nej, men jag tror det finns ingen quick fix. Nej. Utan det här är långsiktigt arbete. Men ett arbete som är så viktigt, det är att alla ska klara skolan.
Mm.
Det är en nyckel. Mm. Där behöver vi gå in tidigt. Egentligen skulle polis, socialtjänst, skola gå in redan i förskoleåldern. Liksom följa klasserna, reagera på varningssignaler hos individer, ha föräldrakontakten, stärka föräldrar i föräldraskapet, att våga sätta gränser. Vi har ju många föräldrar i vårt område som kanske har en annan kulturell bakgrund, en annan syn på polisen, en annan syn på uppfostran och så vidare. Där vi behöver liksom kanske hjälpa dem att liksom känna stödet från samhället. Att du har faktiskt rätt att säga till din son att inte vara ute på kvällarna.
Mm.
Och säga att socialtjänsten tar inte dina barn ifrån dig om du vänder dig till oss. Utan tvärtom, vi kan skicka stöd och hjälp till dig när du har svårt i liksom ensamstående mamma kanske eller någonting. Mm. Med liksom flera, liksom kanske fler bröder som är ute på kriminella banor. Att du begär hjälp, liksom, begär hjälp och liksom sådär. Så vi har väldigt mycket, alltså jag tror skolan är en nyckel, alla ska klara nian. Kan vi liksom jobba utifrån det perspektivet? För vi vet att de som klarar skolan, de lyckas ju liksom statistiskt mer i livet.
Mm.
Det låter som en enkel grej, men den kräver mycket, men den skulle ge väldigt mycket betalt också. Samtidigt som vi ska, och det håller vi på med, vi gör ju väldigt mycket här i Järva. Vi har ju bland annat, satsar vi väldigt hårt på föräldramöten.
Mm.
Och då är det väldigt många ensamstående mammor som kommer, som vi har samtal med. Och, liksom, och då är vi inte bara polisen, utan då är vi olika representanter från samhället. Det är kommunen och det är, ja, olika företrädare. Så.
För det där är ju någonting som man har sagt länge. Liksom. Ja, men vi såg ju redan liksom i lågstadiet att Ronny skulle bli kriminell. Liksom.
Exakt.
Och det har vi sagt ända, jag är född 67. Liksom. Så att precis, när ska vi liksom börja ta tag i de där så kallade signalerna som vi då, precis. Eller är vi bara efterkloka? Men för det är nog så att vi kanske kan se vissa signaler. Ja,
exakt det där du säger, att vi, om du har Ronny som går i liksom årskurs 3 i grundskolan, lärarna vet exakt vilka som det kommer gå dåligt för.
Mm.
Alltså de har ju den kunskapen, de är proffs. Men att då ha ett system som omhändertar det på ett schysst sätt, där man väver in föräldrar och liksom, kanske polis eller, och så vidare i ett liksom, förebyggande syfte, så tror jag det kommer ge, det kommer kosta engagemang, men det kommer också ge så mycket tillbaka. Ett exempel är ju egentligen, jag har en son. Vi hade ju föräldragrupper utifrån dataspel. För de här grabbarna spelade, det var ju fruktansvärda spel som fanns tillgängliga.
Just det.
Och då spelade ju de ut oss föräldrar i det här. Men om, att vi då hade bildat föräldragrupper som vågade prata om det här och sätta lite krav och sätta spelregler för en klass grabbar hur de ska bete sig.
Mm-hmm.
Det gav ju liksom framgång.
Vad kunde det vara för någonting då, bara exemplifiera då?
Ja, men det kan ju vara, det här är ju bara väldigt enkla exempel, men jag menar, om man har ett spel som är, består av biljakter och skjuta och hej och hå, och dåliga föredömen och dåliga liksom syn på kvinnor bland annat, att man då kommer överens om i klassens föräldrar att det här spelet är inte okej. Ja, men snälla någon, grabben är ju 14 bast, så klart det är okej. Nej, 18 års åldersgräns, det här är inte okej. Och går man då ihop, ja, men han får ju spela hos Kalle. Sådär. Ja, men nu ska jag prata med Kalles föräldrar. Det är faktiskt, de säger likadant, vi har kommit överens om det här. Att våga sätta ramar i alla de här delarna. Sociala medier, dataspel.
Jag hade en annan gäst också, man pratade om att idag kanske man som förälder inte alltid ska ställa från vem har du liksom snackat med plugget, utan vem har du snackat med på nätet också. Och där är ju lite med Erik exemplet du berättade, att han hade varit på något forum och där det var droppen liksom och sådär. Man vet ju inte idag var de har hängt, och är dörren stängd in till tonårsrummet eller kanske tidigare än så.
Nej, men det är så mycket i den här aspekten som är så viktig. Mobbarna följer med hem dygnet runt. De är inte bara i skolan idag. Nej. De fortsätter.
Ja, det måste vara sjukt
jobbigt. Ett knapptryck bort och du får ett meddelande som är droppen. När du sitter hemma i soffan, allt känns frid och fröjd. Erik sitter där och tittar på TV. Han får ett meddelande på sin telefon. Bara åker iväg och hoppar framför, hoppar från Tranebergsbron. Alltså det är ju... det är så viktigt med föräldraskapet.
Intressant. Det är verkligen viktigt. Och det är ganska sällan som man hör också. Man måste också kanske ibland också ställa vissa krav på föräldrar. Alltså, och ställa krav på oss människor från grunden. Jag menar, det gör man ju när man sätter gränser. Ställer man ju ett krav också. Mm. Liksom, att du får inte bryta den här gränsen. Vi kommer inte överens om det. Och där kanske vi måste vara tydligare i, på många, många, många olika nivåer. Liksom, inte bara från polisens sida. Jag kan ju känna en oerhörd frustration som ex-polis när jag ser liksom de här florerande och bilder på sociala medier när de går upp till en polis liksom och står 30 centimeter och bara jag ska smattra dig, jag ska göra det, jag ska göra det och jag ska veta var du bor. Och ja, det är bara, och man får stå där liksom. Ja, nu tycker jag att det är lite otrevligt att få gå härifrån. Alltså, det finns inget lag rum liksom att bara plocka åt sidan och liksom man, det finns, ja, det skulle vara någon form av ofredande eller liksom det finns ingenting där. Skulle du kunna se att det finns någonting som skulle kunna hjälpa poliserna, eller det är också för trubbigt liksom?
Alltså det är svårt. Jag tror ju faktiskt på att vi, ju mer vi är i ett område, ju mer synliga vi är, desto mer vi bygger relationer, desto mer vi avidentifierar individer, desto svårare blir det för dem att liksom agera. Vi har otroligt god kännedom om individer här i området.
Ja.
Våra poliser jobbar liksom dygnet runt och pratar och liksom, man bygger relationer. Och då i de relationerna så kan man också känna temperaturförändringar. Liksom, är, händer det någonting? Är det någonting som är på gång? Är det liksom sådär? Och i allt det här så minskar ju också den här utsattheten för den här som du beskriver, liksom, ofredande varianten. Sen finns det ju liksom när man träffar nya ungdomar eller sådana som är liksom upcoming där liksom man har liksom en attityd så där, man vill liksom spela lite i gäng liksom och sådär, att då jobba, alltså jobba professionellt som polis, att liksom kunna bemöta sådana delar liksom. Mina poliser möter det här hela tiden. Och då gäller det liksom att vara duktig kommunikatör. Och vara duktig liksom bygga relation och fortsätta liksom, tro på förändring. Och är det så att de inte sköter sig, ja, men då har ju vi verktyg i olika former. Lagstiftade verktyg att liksom avvisa, avlägsna, omhänderta om det är liksom sådana delar att de stör. Men man kan ju aldrig störa en polis egentligen utifrån lagstiftning, utan vi ska ju tåla en hel del.
Jo, det sägs ju det, och det kan man
så
ju
där
ha.
Så kan man ju ha delade åsikter om.
Ja, exakt. Jag menar det. Jag kan ju säga att jag inte kanske håller med om att en polis ska tåla det, och ibland ska man inte ens få skadestånd då på grund av eller då tack vare att man jobbar som polis, vilket jag tycker man borde se över. Men det är ju en sidospår liksom, såklart.
Och där är jag ju med. Alltså jag, det handlar ju om arbetsmiljö. Det här är vårt jobb.
Ja.
Vi ska göra skillnad i samhället och vi ska inte behöva utstå vissa saker.
Nej.
Så att där önskar man ju att lagstiftaren jobbar vidare med de delarna. Vi har ju fått det här liksom, blåljusskyddet och så vidare. Men att man, det handlar väl egentligen mer om att ja, men vi ska inte tåla en spottloska.
Nej.
Vi ska inte tåla liksom, olika saker. Så att vi att man liksom markerar att det här är inte okej.
Okay. Och det är intressant för att ibland är det ju av vikt liksom, när man, du pratar om att man är kommunikativ, men att liksom veta folks namn och till och med att den personen kanske vet ditt namn också skapar, jag skulle inte säga liksom ett bonding liksom, men det blir någonting där i sfären av signaler som man vet om saker kring varandra. Ja, men jag kommer ihåg, jag jobbar på Plattan då, som väl många kanske inte idag är det värsta stället att jobba på, men det är i alla fall liksom en av de mer brottsbelastade områdena i Sverige. Gick där, vi fotpatrullerade varje dag. Det var, vi var, vi kallades för Citygruppen, var där nere. Jagade någon, tappade min batong, min mössa, kom tillbaks. Så här, då stod de personerna som jag liksom har ingripit mot tidigare veckor liksom, och bara, Hasse, du tappade din mössa och din batong. Fick tillbaks det liksom. Kanske inte många skulle tro att det hände, men det var liksom kriminella missbrukare som stod och höll det tills jag kom tillbaks. Och det hade de kanske inte gjort om jag bara var en i mängden, men nu visste de att jag heter Hasse och så vidare. Och så vidare. Och det är väl så lite som man, jag kanske tänker det här då.
Det finns ju sådana delar, absolut, där vi bygger goda relationer utifrån våra olika sidor i samhället. Absolut, men sen finns det...
Sen tror inte jag alla står kvar och håller i mössan. Nej. Här. Det var inte det jag menar, men jag menar...
Precis, vi har ju tyvärr... Vi har en annan komplexitet där liksom det är...
Varför är det så komplext här?
Ja, om jag hade svar på det då skulle jag säga det nu. Nej,
det... Vi har ju en blandning, bara det hur många språk talas där om vi går upp på torget. Jag menar, bara där är ju någonting som inte finns på andra ställen, till exempel. Mm.
Men jag tror inte det, alltså det mångkulturella samhället, det är ju någonting positivt. Utan jag tror att det är inte där problemet ligger. Utan problemet, jag vill egentligen bakspåra det till dels föräldraskap.
Ja.
Dels liksom hur är samhällets riggat för liksom, nyetablering och nyrekrytering av kriminella.
Mm.
En av nycklarna idag som vi har när vi kopplar arbete till den grova organiserade brottsligheten, det är ju avhopparverksamhet. Att ha så kallade polisiära proaktiva samtal med liksom, bröder framförallt då, som liksom, till de som har blivit skjutna till exempel. Liksom, man försöker få dem på andra banor, liksom, få dem hoppa av sin kriminella bana. Och så finns det olika paket där.
Folk är så jäkla unga nu, tycker man ju. Liksom, som, dels de som skjuter ihjäl varandra, men underhuggarna som de skickar på jobb och så vidare. Och så vidare. Man läser Diamantsbok till exempel.
Nej, det är ju, vi måste börja, som sagt, förskolan.
Förskolan, det låter
pratar,
ju...
Det låter sjukt, men det är, vi måste följa dem hela vägen. Vi måste... bygga om den delen i skolan för att vi ska lyckas och komma nära liksom, liksom ungdomens utveckling.
Vi hade ju nu i Danmark, så nu kom det väl dom idag klockan 11. Jag vet inte vad det var, men fick de, vet du, har du läst om domarna i det här?
Ja, men precis. De fick bra domar, ja.
Ja, de fick ju ordentliga domar. De har ju något som heter bandelov. Alltså typ, alltså om man är med i en gäng... kriminalitet liksom, organiserad gängkriminalitet, så kan man dömas till längre straff. Och det gör de ju även för de som är lite yngre, för en av de här som, när den här skjutningen skedde i Danmark, så var han bara 17 år. Och de fick väl upp mot 20 år eller något sånt där.
Ja, de fick nu ska vi se 16 år för de som var under 18.
Ja.
Men det är långa straff.
Det är långa straff.
Det är det.
Men ja. Det är ju lite det där, kan man ha ihjäl någon kanske man kan sitta 16 år. Alltså man, det finns ju... Visst, det är kanske att...
Nej, men jag, där är jag också tydlig, och det blir ju liksom en privat åsikt. Men vi måste skärpa straffen, och straffrabatter och sådana delar kan vi liksom inte ha.
Nej.
Vissa delar. Där behöver vi utveckla. Och sen behöver vi liksom skärpa de delarna där ingångsbrotten för ungdomar. Alltså det, man börjar ju alltid någonstans. Du börjar ju inte med att skjuta ihjäl någon.
Nej.
Du börjar ju liksom i andra delar.
Ja.
Att de liksom också blir kännbara, så att liksom man begränsar tidigt. Men sen också att liksom omhändertagandet av en som har begått ett brott också blir tydligt. Så att liksom man liksom på riktigt får dem på rätt bana direkt.
Ja, och man pratar om alltså fokus på brottsoffer och fokus liksom på förövare. Nu har vi en misstänkt, det är en person som sitter häktad som är misstänkt för mordet på polismannen i Göteborg. Och nu vet vi inte om det är han, så att säga. Det har inte på något sätt styrkt. Men den personen i alla fall som sitter häktad har ju då tidigare mördat en person på en spårvagn och kommit ut efter ett år. Och då skulle ju vara en skandal om man då igen kan mörda ytterligare en person. Och en polis som har en helt annan synergieffekt egentligen, negativ sådan, när man mördar en polis. Mm. Men vi ska låta det vara osagt eftersom det är ingenting som har vunnit laga kraft eller något sånt där. Men man skulle kunna... Det är så spännande att sitta här i Rinkeby och prata med dig, och det är så mycket att prata om, men vi har ju begränsat med tid. Men jag vet att i Patreon-avsnittet ska du berätta lite om Husbykravallerna där du var med. Men innan vi slutar så vill jag givetvis fråga vad en polischef i Rinkeby kollar på, vad han tycker om polisfilmer.
Ja, nej, men det finns alltid åsikter om polisfilmer. Falk och Beck och allt det där. Nej, men det är en bra serie föredrar ju speciellt. Okay. En bra polisserie är bra för själen.
Men kan du rekommendera någon bra polisserie?
Men alltså, jag gillar ju Falk-filmerna bland annat. Jag tycker Beck har blivit lite tråkig.
Senare tid. Hör nu det, ni som jobbar med Beck. Får shape upp er lite.
Ja, precis. Nej, men det där kanske man behöver utmana lite. Hur man framställer den tunna blå linjen. Tycker jag träffade känslan väldigt bra av det vi utsätts för och det vi liksom jobbar med.
Mm.
Så att, ja.
Ja, den har vi hört mycket som en rekommendation, och den tycker jag också träffar rätt bra. Ja.
Mm.
Tack Anders för att jag fick sno lite tid av dig, och ni som är Patreons, glöm inte att lyssna, ska vi prata lite om hur det var under Husbykravallerna. Jag tänker att det hände lite då.
Mm.
Ja.
Tack.
Tack så länge. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vi är tillbaks i nästa vecka med ytterligare ett avsnitt. Och jag hoppas att du lyssnar då också. Tack för att du lyssnar och ha det fint. Hej så länge.